Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Men sen kommer jag till en dag när de skulle lägga om mina fötter och jag såg hur de såg ut. Att tårna var ju svarta som russin. Och fötterna var flammiga och massa olika färger. Då gick det upp för mig på en gång att jag kommer ju förlora mina fötter. Och på något sätt så accepterade jag det väldigt snabbt. För att jag hade en så stark längtan efter att få komma hem till barnen och min man igen. Så att jag insåg att det var 100% säkert att de skulle försvinna. Så jag la liksom den sorgen helt åt sidan och valde bara att se framåt. Att de ska bort och jag ska hem.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Livet kan förändras på bara en kort sekund. Eller på en solig semester med sina små barn och älskade man. Precis det hände veckans gäst, frisören Elin Rantatalo. Under en resa på Gran Canaria våren 2019 som familjen sett så mycket fram emot fick Elin plötsligt feber och värk i nacken. Hon tog febernedsättande och värktabletter i några dagar och ville inte gå till sjukhuset utan njuta av att se barnen leka i poolen. Men till slut så gick det inte längre. Det visade sig att Elin hade drabbats av streptokock grupp A bakterie som tagit sig ut i blodet och drabbats av septisk chock, det allvarligaste stadiet av sepsis. Hennes man Olle fick beskedet att chansen att hon skulle klara sig var i princip lika med noll. Men Elin klarade sig. Idag lever hon och det med 2 amputerade ben och 9 amputerade fingrar. Elin har skrivit boken Livet går vidare utan ben. Infektionen som tog delar av mig men inte mitt liv. Jag är nyfiken på så mycket. Hur hon kämpade i flera dagar mot smärta och feber på semestern och verkar inte vilja ta in att något var fel. Hur var dagarna på sjukhuset utomlands långt ifrån tryggheten? Och vad minns hon från de veckorna innan de beslöt att de var tvungna att amputera benen och fingrarna? Och hur har livet blivit efteråt? Idag är Elin influencer och föreläsare inom livsstil och inspirerar dagligen till att leva livet till sin fulla potential trots utmaningar. Hon vill visa att det går att leva ett självständigt och rikt liv trots funktionsvariationer och proteser. För det har hon bland annat tilldelats Lindex Award på Feministagalan. Välkommen Elin!
Tack snälla!
Så fint att du är här nu när du är och hälsar på i Stockholm. Eller jobbar lite i Stockholm gör du ju.
Ja, men jag är till och från och jobbar lite. Så det är kul att få vara och gästa dig här idag.
Ja, men superhärligt. Mm. Ni håller ju också på med en podd som kommer ut senare.
Ja, men precis. Den kommer ut nästa år och den spelas in ideellt med Sepsisfonden. För att sprida mer kunskap om sepsis.
Fantastiskt bra att göra det. Så ni spelar in alla nu och så sänder ni dem sen.
Ja,
så de kommer nästa år.
Ja, så de kommer nästa år. En gång i veckan.
Det är bra att veta. Ja, livet ser ju lite annorlunda ut nu på många sätt. Du var ju tidigare frisör och jobbade hemma. Du hade egen salong in till huset. Men du föreläser också en del idag. Så det är inte bara resa till Stockholm och podda, utan du föreläser en del.
Ja, men det gör
hur
jag.
Är det?
Ja, men det är jätteroligt. Det är ju framför allt väldigt fint att få sprida min historia och få prata om den inför andra och träffa människor. Jag märker ju att min historia är väldigt berörande. Det är många som lyssnar på mig som kommer fram efteråt och vill prata. Många av oss bär ju på på något trauma eller på någon händelse som har gjort att våra liv har kastats som kull någon gång. Och det är ju väldigt läkande att få ventilera om det många gånger.
Mm. Vi ska komma in på din historia. Det finns säkert de som redan har hört om den, för att du har ju pratat, du har varit väldigt öppen med den och många har följt dig. Men jag tänker också att vi ska gå tillbaka lite grann vad som hände och den resa du har gjort. För nu har du ju kommit med din bok Livet utan ben går vidare. En fantastiskt fin bok och stark, ska jag säga. Men jag fick väldigt mycket, vad ska jag säga, energi av den också. För att det, alltså du ger mig en drivkraft för ditt sätt att se på det du har gått igenom och att välja livet vidare. Så därför tänker jag att vi går tillbaka lite grann och pratar liksom, där du får berätta. För att ni åkte i alla fall till Gran Canaria 2019.
Mm.
Det var i slutet av mars, va?
Ja, det stämmer.
Kände du dig frisk innan du åkte?
Ja, men det gjorde jag. Jag var lite trött, men det var ju inget jag tyckte var konstigt. Jag menar, jag jobbade och jag hade två små barn. De var inte så gamla då. Man hade packat och grejat, så att det är klart att man var lite trött. Så just när vi åkte så kände jag inga sjukdomssymptom, utan de kom senare när vi hade kommit på plats.
Ja, för som jag förstod när jag läste också, att redan när ni landade så började liksom ha lite ont i nacken, att ni trodde att ni hade burit.
Ja, det var ju då det började smyga sig på att jag fick värk i nacken och axeln. Men det var ju heller ingenting som jag reagerade på och tänkte att det var på grund av sjukdom, utan att det var mer att jag hade dragit runt på väskorna och burit barnen och sådär. Och frisör, alltså man är ju väldigt, man blir ju ganska påverkad i axlar och nacken när man jobbar. Så det var inget konstigt egentligen.
Nej. Men sen kröp det på mer och mer under de här dagarna. Hur var de första dagarna? För att det är ju, som mamma så gör man ju gärna allt för att ens barn ska liksom har det bra och man biter ihop rätt mycket. Men det började ju ganska snabbt ändå komma flera symptom.
Mm, ja, de följande dagarna så kände jag ju att okej, jag håller på att bli sjuk. Och blev till en början väldigt besviken. För att man vill ju inte vara sjuk när man väl åker iväg på semester med familjen. Så att jag försökte bara proppa i mig massa Alvedon och Panodil och sånt jag hade med mig. Och tänkte liksom bort detta. Jag ville ju vara närvarande och vara med barnen och ha roligt. Men det kom ju till en punkt efter ett par dagar så att jag inte kunde vara med dem längre. Att jag låg på hotellrummet och då var min taktik att jag skulle vila mig frisk istället. Så jag var bara med korta stunder under dagen tillsammans med dem. Och sen så låg jag på hotellrummet och vilade. För då hade jag ganska hög feber. Och det här var ju innan pandemin och allt det här. Så att man hade ju ett annat sätt att se på det också. Jag vet, jag fick frågan att men varför gick du åt restaurangen om du kände dig sjuk? Men innan 2020 så var ju det en självklarhet, tänkte jag säga. Att där kunde man ju röra sig ut ibland. Bland folk, även ifall man kände sig lite hängig.
Ja, jo, och verkligen. Och sen är det ju det att det är så här, är jag verkligen sjuk? Eller alltså den här osäkerheten, är det flygresan eller att jag jobbar mycket? Alltså, om man tittar på, när jag läste nu om symptomen till exempel kring det du hade, så var det ju liksom, det tyder ju inte på att det är det direkt.
Nej, men det var inget konkret. Det var inte så här att jag har magsjuka. Då hade jag ju absolut inte, jag hade ju varit isolerat mig på hotellrummet hela tiden. Men det här var ju lite lurigt, för det var lite feber som kom och gick till en början och sådär. Så att jag trodde ju verkligen att vila skulle vara lösningen på det.
Men det blev väl också så att du började hallucinera. Var det innan du åkte till sjukhuset, eller?
Ja, natten och kvällen där innan jag drog iväg till sjukhuset så började jag hallucinera och ingen Alvedon hjälpte längre. Det gick inte att få ner febern. Och jag har ju själv vissa minnen av att jag stod och pratade om konstiga saker och sådär inför familjen. Och jag minns att barnen skrattade åt mig för de tyckte att jag var rolig. Och min man, han läste bipacksedeln till den här Pronaxenen, eller Naproxenen som vi hade köpt i något apotek där på Gran Canaria och trodde väl att det var något tyngre än de här värktabletterna. Han trodde att jag betedde mig som att jag var drogpåverkad. Så att han försökte ju förstå varför jag svamlade så mycket.
Mm. Men det var väl sen också som ni då beslutade sen att ta kontakt med sjukvården någon dag efter det?
Ja, när jag vaknade sen på morgonen så sa jag till honom att jag kände att jag redde inte ut det här på egen hand. Att jag har försökt nu med att vila, ta det lugnt, ta Alvedon. Ingenting hjälper. Jag kände mig ju otrygg och rädd.
Var det någonting du kunde känna som kändes annorlunda än tidigare när du hade blivit förkyld eller sjuk eller så?
Ja, men jag kände verkligen att jag höll på att tappa kontrollen. Att jag stod lite utanför min kropp. Att jag inte kunde ta ett ansvar längre. Men jag kände hur jag långsamt försvann utifrån mig själv. Och det var en känsla som skrämde mig jättemycket.
Du blev ganska rädd?
Ja, jag var jätterädd då. Ja. Det var jag.
Vad sa sjukvården när de kom upp?
Ja, men de kom till rummet och beslutade för att ta med mig till den lilla vårdcentralen som fanns i närheten. Och där trodde de att jag hade fått bältros. Jag fick lite dropp och sen fick jag antibiotika utskrivet som jag skulle hämta ut på apoteket. Men sen när de här slutliga provsvaren kom så såg de ju att mina infektionsvärden var väldigt höga. Jag tror att CRP låg på 500 eller 600, vilket är superhögt och indikerar på att man har en kraftig infektion i, mycket kraftig infektion i kroppen. Så att jag fick åka vidare med ambulans därifrån in till ett större sjukhus.
Och sen gick det väl ganska fort va? Med dig, när du bara blev sämre och sämre?
Ja, sen gick det jättefort för det var som att jag kände att nu orkar jag inte ta ansvar över mig själv. Nu överlämnar jag mig i sjukhusets armar. Så var det verkligen.
Kände du att du andades ut lite grann från det att du hade varit hemma? Eller var det bara att det blev så mycket sämre?
Nej, men jag tror att jag kunde andas ut lite. Att jag kände att nu får ni bara ta över. Jag har gjort mitt bästa. Jag kan inte göra mer. Lös resten. Och sen egentligen så försvann jag. Jag minns inte så mycket mer efter det. Men sen hamnade jag ju i koma och respirator. Dagen innan jag hade skrivits in på sjukhuset.
Och då din man då som kom dit fick vi ganska också otäcka besked. För att de märkte ju att du försvann och inte visste väl att du vad som skulle hända med dig.
Ja, det enda de visste egentligen var ju att det var en kraftig infektion. Så att de hade satt in olika typer av antibiotika. Till en början så var de ganska hoppfulla och sa men det här kommer lösa sig, det här kommer bli bra. Men när de sedan fick provsvaren och såg att jag hade drabbats av streptokocker grupp A som kallas för mördarbakterier så blev ju läget något helt annat och jag samtidigt så försämrades mitt läge avsevärt.
Mm. Och hur den här mördarbakterien då, vad var det framförallt syntes, för du pratade om bältros, var det att det var på att de såg på huden också att, att det blev förändringar? För det blev vätskeansamlingar och sånt, eller?
Mm, ja, jag opererades samma natt som jag hade kommit in till sjukhuset. För att då hade de ju upptäckt att på höger sida min midja var jag svullen. Och när de öppnade upp där så var det ungefär en halv liter med vätska som de fick tömma mig på. Och där kunde de också nästan med blotta ögat se hur de här bakterierna rörde sig. Så att de hade fått fäste under min hud.
Och de sprider sig snabbt, eller?
De sprider sig väldigt snabbt. De vandrade uppåt, så som jag förstått det rätt. Så att det blev angripet vid min armhåla och gick vidare upp mot nacken och till huvudet. Så att jag fick även en liten propp i hjärnan, som de inte visste hur den skulle påverka mig. De visste inte riktigt hur omfattande den var.
Och allt det här skedde fortfarande på sjukhuset nere på Gran Canaria?
Ja, det här skedde under, vad kan det vara, från det att jag kom in fram till 4-5 dagar framåt.
När var det din man fick beskedet om att de inte trodde att du skulle klara natten?
Min sjätte dag på sjukhus så jag syresatte mig väldigt dåligt trots att jag hade respiratorn och mitt blodtryck stabiliserades inte. Allting gick bara neråt och de såg ingen effekt av de insatserna som de hade satt in. Och det var då Olle fick beskedet att jag inte skulle överleva natten. För att läget var liksom utom kontroll.
De men kunde du inte göra valde mer. Någonting annat? Din kropp ville någonting annat med hjälp av. Men det var ju också någonting de gjorde för att... var det här med bukvändning? Vad var det som hjälpte till att det blev... Att de fick lite mer koll. Var det den här bukvändningen eller?
Ja, men det var nog en stark bidragande orsak till att jag överlevde. När man drabbas av sepsis som jag gjorde så är en av faktorerna att man får väldigt lågt blodtryck. Och för att få upp blodtrycket i kroppen så att blodet kan pumpa runt som vanligt så vätskar man patienten. Alltså man övervätskar dem. Jag gick upp. Ja, jag tror jag vägde runt 55-56 kilo när jag kom in på sjukhuset. Och när sjukhusvågen visade som mest så var det runt 127 kilo jag vägde.
Det är ju helt sjukt. Och det var då vätska som de...
Det var vätska som hade pumpat in. Så att min man sa ju att han hade inte känt igen mig ifall det inte var för att han hade sett att jag hade min tatuering på armen. Att jag såg ut som någon helt annan person. Men den här vätskan, den gjorde ju inte enbart gott... Utan den började leta sig in i mina lungor. Så att mina lungor började till slut vätskefyllas. De satte drän till lungorna för att leda ut vätskan. Samtidigt som de ville pumpa in vätska för att få upp trycket. Men de ville ju inte ha in vätskan i lungorna. Så att man kan säga att jag höll på att drunkna i all den här vätskan som fanns i min kropp. Och då hade... Min man hela tiden kontakt med en dansk läkare på SOS International som kom med rådgivning och sådär. Och han, enligt han då så skulle de vända mig till bukläge. Alltså att jag skulle ligga på mage ett par timmar för att det skulle avlasta lungorna. Så efter mycket om och men och tvivel så tog de till slut beslutet att göra det. För det var en... Ja, men bara att vända mig till bukläge skulle påfresta kroppen väldigt mycket. Så de sa att antingen kommer hon dö av att vi vänder henne till bukläge. Eller så kommer hon dö på grund av att vätskan tar hennes liv. Så att det var lite pest eller coolare. Men de valde att göra vändningsförsöken. Och troligtvis var det det som räddade mig. För sen började det se ljusare ut.
Det är så ofattbart att kroppen... kan hantera så många olika påfrestningar. Alltså allt från bakterieangreppet som du var i till all vätska, till lungorna, till propp i hjärnan. Alltså du utsattes ju för väldigt mycket under samma tid och ändå ticka hjärtat vidare.
Ja, jag fick ju det som man kallar för multiorgansvikt. Så att jag hade dialys på njurarna, hjärtat, det slog inte som det skulle. Så var det med lungorna, så alla mina organ höll ju på att kollapsa. Så, jag brukar tänka att jag var tillräckligt frisk för att bli sjuk. Oh. Jag var tillräckligt frisk innan alltså, så att jag klarade av att bli sjuk tack vare det. Att jag var i bra form och hade tagit hand om mig själv och min kropp. Och det hade jag igen när det behövdes som mest.
Men hur länge tog det innan de... För du flögs ju hem sen till Sverige. Men då måste väl också du ha stabiliserats lite innan man kan göra den transporten. För det tänkte jag på. Just att våga... Man vill hem. Men när kan man komma i det läget där man kan utsätta en patient för det?
Ja, jag låg... sövd i komarespirator i 18 dagar på sjukhuset i Spanien. De flög hem mig under påskhelgen till Sverige. Och då var jag fortfarande nedsövd. Men det tog 18 dagar innan de ansåg att läget var tillräckligt stabilt för att jag skulle klara av själva transporten. Så att det var med ett läkarteam som de flög mig.
Men när du sen då kommer hem... Så påverkas ju kroppen, det var ju inte bara då sidan vid midjan upp mot armhålan utan även dina ben och fingrar. Hur tidigt kom de symptomen att det började slås ut även där?
Det kom väldigt tidigt, för att min man har berättat att han frågade personalen dag 1 eller dag 2 varför mina fingertoppar hade tappat färg. Och de sa väl egentligen till honom att de kan inte göra något. Det finns något som kallas för tryckkammare som man använder vid dykarsjukan och sånt. Och här i Sverige så har man tillgång till tryckkammare vid sepsisfall till exempel. Så det hade kanske gjort att man hade fått upp trycket och blodcirkulationen hade kommit igång i mina fingrar och mina fötter. Men i mitt läge så var det så pass illa att de kunde inte göra någonting. Och den här sepsisen hade ju tillverkat de här gifterna i mitt blod och gjort att jag drabbas av små, små blodproppar i de minsta kärlen. Så därför så, ja men, de dog, mina tår dog och mina fingertoppar, och sen så spred sig det i och med att inte blodet kunde pumpa runt i kroppen som det ska.
Men hur långt det tog det för att, från det att de såg de här symptomen till att de beslutade att amputera? För det tänker jag, det verkar ha gått lång tid. Mm. Försökte de stoppa att det transporterades, alltså att det gick vidare? Eller att, vad är det som gör att det tar sån tid innan de tar det beslutet?
En stor anledning som jag tror var nog att min kropp var under så stora påfrestningar så att de ville inte göra ytterligare operationer och sånt förrän det vitala liksom var stabiliserat. Sen var det ju lite oklart hur pass drabbad jag skulle bli av det. För det fanns ett hopp hos läkarna att det skulle bli bättre. Att det inte skulle behövas någon amputation. Så därför avvaktade man. Till den första början så trodde man att jag skulle behöva amputera båda händerna. Men de här nekroserna, alltså den här vävnadsdöden som jag hade drabbats av, den gick liksom tillbaka. Så att helt plötsligt var det som att mina händer började vakna lite till liv igen.
Då är det bra att de har väntat.
Då är det väldigt bra att de har väntat. Och sen hade de fått ordinerat också. De spanska läkarna och svenska läkarna hade talats vid. Så hade de gemensamt bestämt att inga amputationer ska ske förrän jag har kommit till Sverige. Och varför de beslutade vet jag inte. Men jag tror ju absolut att det var till min fördel. För att det fortfarande fanns hopp. Ja, om att det skulle bli bättre. Så att jag blev tvingad till att amputera båda mina underben på grund av nekroserna ungefär 6 veckor efter jag hade blivit sjuk.
Ja, det tog 6 veckor. Och sen, då amputerades benen, och när tog de fingrarna?
Fingrarna togs, 2,5 månader senare. Och där var det att de ville vänta ut det verkligen, i och med att de hade sett att händerna hela tiden återhämtade sig. Så var deras förhoppning att jag skulle amputeras på ett naturligt sätt. Alltså att det som var dött av fingrarna, det skulle trilla av. Mm. Vilket kändes otroligt äckligt.
Ja.
Så att det var egentligen det de väntade på. Eller att de skulle kunna se att skelettdelarna fortfarande var friska. Och ifall de var det så skulle de kunna operera in mina händer i magen. För att få igång.
Operera in händerna i magen?
Ja.
Hur går det till, vet du det? Och varför?
Ja, men man kan. De vill operera in händerna i magen för att kroppen på något sätt kan bygga upp en ny vävnad på sig själv genom det. Så att jag vet vid tillfällen när man har hört att någon har blivit av med ett öra och sådär, då har man opererat in örat i armen och sånt för att det liksom ska byggas upp lite på nytt. Att kroppen kan på det viset läka sig själv. Så att de hade som förslag att mina händer skulle opereras in i magen för att kunna få lite mer vävnad och på så sätt vinna några millimeter på fingrarnas längd. Själv tyckte jag att det lät som någonting jag inte ville gå igenom. Jag hade redan gått igenom tillräckligt och kände mig lite som Frankensteins monster, och det här var lite för mycket även för mig. Men slutligen så blev det så att jag fick en infektion i händerna, så att de fick amputera dem via operation då.
Men vad kände du när, för att det här är ju ändå en sån Dels att du har gått igenom allt det du gjorde då innan de kommer till att de ska amputera. Och när de säger till dig att nu måste vi amputera benen. Hade det liksom landat, hade du förstått att det kanske skulle ske? Eller hur var den känslan av när du förstod att det var dags att göra det?
Min första tid när jag hade börjat vakna upp igen, då hade jag varit nedsövd i nästan 3 veckor. Då kunde jag inte riktigt förstå vad det var som hade hänt, men jag förstod att det var något allvarligt, för jag visste att jag låg på IVA. Och de grejade mycket nere vid mina fötter, det lyftes på täcken och filtar och de lyfte på mina ben, och jag kände att jag inte hade förmågan själv att röra min kropp. Jag sov väldigt mycket till en början, så att jag hann aldrig förstå egentligen vad det var som skedde. Och jag hann aldrig tänka färdigt mina tankar innan jag fick svar på det jag undrade över. Så att det var väldigt luddigt den första tiden. Men sen kommer jag till en dag när de skulle lägga om mina fötter. Och jag såg hur de såg ut. Att tårna var ju svarta som russin. Och fötterna var flammiga och massa olika färger. Då gick det upp för mig på en gång att jag kommer ju förlora mina fötter. Och på något sätt så accepterade jag det väldigt snabbt, för att jag hade en så stark längtan efter att få komma hem till barnen och min man igen. Så att jag insåg att det var 100% säkert att de skulle försvinna. Så jag la liksom den sorgen helt åt sidan och valde bara att se framåt. Att de ska bort och jag ska hem.
Har du tagit fatt, har den sorgen kommit i fatt i den som du la åt sidan? Har du kunnat ta hand om den också? Eller har du hela tiden haft en drivkraft framåt?
Nej, men det är nog en livslång sorg så här efterhand. Min sjukhustid var så pass intensiv och det hände väldigt mycket. Så att jag hade aldrig tid att reflektera. Jag gick in. Men det är nog lite som att vara idrottsman eller idrottskvinna. Att man verkligen går in i sin träning inför det här loppet man ska göra eller matchen. Att jag var så fokuserad på att bli bättre och bli frisk. Så att jag stötte nog bort mycket av de här känslorna och tänkte att jag får ta itu med det senare. Och det märktes ju. Jag blev utskriven från sjukhuset 6 månader efter jag blev sjuk. Och då kom det ju såklart ifatt mig att jag inte bara hade förlorat mina fötter utan verkligen delar av mig själv. Och det är en stor sorg att inte kunna titta ner på sin kropp och se sina fötter och se sina fingrar. För man minns ju vända liten del av dem helt plötsligt. Jag minns ju exakt vad jag hade, ett födelsemärke någonstans. Och jag kan minnas hur det kändes den där sommardagen när jag var barn och klev på en glasbit. Och man börjar så här tänka hur mycket man egentligen har fått uppleva med sina fötter. Hur många platser de har tagit mig på. Och hur många känslor som går just via fötterna när man går på marken. Att hjärnan signalerar väldigt mycket ifrån fötterna när man tar sig an olika upplevelser i livet. Och helt plötsligt så hade jag inte den kontakten längre med marken. Och det blev ju en sorg just att inte känna längre marken jag går på.
Och också var intressant just det här att sinnena minns även när du är barn. Mm. Hur det känns att gå på en glasbit eller att det finns kvar. Någonting som att gå som många tar för givet. Och man kan nästan bli irriterad. Gud, jag har lite ont i fötterna, men man får skynda mig på. Varför jag tog på mig med de här skorna? Alltså, saker att vi bara tar för vår kropp lite grann för givet kanske. Det är väl det jag vill komma till. Att...
Och det är väl det som är det normala, tänker jag egentligen. Alltså, det är ju meningen att vi ska ha kroppar som fungerar. Om man ser långt tillbaka i tiden så... De som blev allvarligt sjuka då, de överlevde ju inte. Så på något sätt så tänker jag, är det ju inte meningen att man ska leva så som jag gör ifall man ska se till biologin. Där var det ju de svaga som försvann. Så att på något sätt så tycker jag att man ska få ta sin kropp för given också. Men man ska ju inte missbruka den.
Nej, man kan vara snäll mot den.
Ja,
för men det precis. Kan jag känna att ibland att vi kanske inte är i tanken. Utan man har förväntningar på sin kropp att den ska se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt.
Ja, men det är ju väldigt sorgligt istället för att fokusera på hur den fungerar och att den fungerar.
Mm.
För den är ju som ett livslångt verktyg som vi behöver få ta oss genom livet.
Ja, verkligen. Men sen tänker jag också sen när det blev klart att de var även tvungna att ta fingrarna. Du jobbar ju ändå som frisör.
Mm.
Hur var den... Vad tänkte du då när de bestämde sig för det?
Det var fruktansvärt. Och det var enda gången jag ifrågasatte läkarna att måste vi? Och kommer jag kunna fortsätta och jobba med det jag gör? Jag visste ju vad svaret skulle bli, men jag var ändå tvungen att ställa frågan för jag hade sånt hopp om att det skulle gå att fixa. För jag tänkte, men de kan fixa allt. De har ju lyckats få mig att överleva, så varför kan de inte fixa det här också? Men jag visste ju att svaret skulle vara nej, och när jag fick höra det så var det ju jättetråkigt. För det var ju inte bara det att jag hade blivit av med så många delar av mig själv, utan då skulle jag även bli av med mitt arbete och lite av min identitet. Och jag kände mig väldigt blottad och naken helt plötsligt. Att jag visste inte vad jag hade framför mig. Jag visste inte vad jag hade att komma tillbaka till. Och det skrämde mig väldigt mycket. För jag kunde ju tvivla och fundera på att vad kommer jag få jobba med? Kommer jag få jobba med någonting som jag verkligen vill? Eller kommer jag bara bli placerad någonstans på något företag som inte ger mig någonting tillbaka? Jag hade ju varit egenföretagare så länge och kunnat göra så många egna val. Så det var fruktansvärt att få beskedet om att jag skulle förlora fingrarna.
Jag tänker att när man ligger så många veckor och månader som det blev på sjukhus, så blir det kanske också mycket tid för att tänka, även om du sov mycket i början och så. Vad var det du saknade mest och vad var det som figurerade mest i dina tankar när du var där?
Jag tänkte väldigt mycket på barnen såklart och hur livet med dem skulle bli. Och jag drömde mig bort väldigt mycket för att hålla mig fast vid min föräldraroll. Så jag kunde ligga och dagdrömma att vi gick och badade. Och då tog jag in alla de här intrycken runt om. Jag kände doften av typ deras badleksaker och fantiserade om hur vattnet kändes när jag gick ner i vattnet med dem. Och den meditationen som man kan kalla nästan som jag gick in i, den gav mig så mycket kraft att jag liksom, när jag återvände från dagdrömmandet till det verkliga livet, så kände jag att dit ska jag tillbaka. Så man kan säga att jag använde någon slags meditation av något slag för att uppnå det jag ville med fortsättningen av livet. Att jag försökte hela tiden hålla mig ovanför vattenytan.
Och där någonstans också när du pratar om barnen, det här är... Som förälder med barn då, som då var väl runt 6-årsåldern där någonstans.
Ja, 4 och 6.
Allt det här vardagliga som man vill vara delaktig i också som förälder, att, som annars är ganska tråkigt. Mm. Så tvätta och städa och tjata och allt det där.
Ja.
Det var ju du ifrån i ett halvår.
Ja. Ja, och det var... jättehemskt och tvingas ifrån från allt det där, och jag märkte ju när jag började komma hem på permissioner ifrån sjukhuset, så att jag fick vara hemma en helg med familjen eller sådär, att de hade ju fortsatt sitt liv utan mig.
Hur kändes det?
Jag blev ju så sårad av det. På ett sätt så blev jag blev ju glad, för jag visste att de hade det bra och allt sådant, men det sårade mig på något sätt att se att de inte, det var inte mig de frågade längre. Kan du ta ner ett glas till mig? Jag vill ha vatten. Eller kan du göra det här? Att helt plötsligt kände jag mig inte som en mamma längre. Och det gjorde de ju av all välmening, för att de visste ju att jag var trött och varit sjuk och allting. Men jag tog det ju ändå väldigt, väldigt hårt, för att det gjorde mig så ledsen att inte kunna göra det för dem som jag har gjort tidigare. Jag var ju själv som ett barn helt plötsligt. Jag var ju mer hjälplös än vad de var. Och men det var blandade känslor, i och med att jag kände ju en trygghet i att livet hemma faktiskt fungerade utan mig. Jag var inte så viktig som jag kanske tidigare hade trott innan jag blev sjuk. Då tyckte jag ju att jag var en väldigt viktig person i familjen som styrde och ställde. Och sen så såg jag att min man klarade ju faktiskt av väldigt mycket också. Så det var ju väldigt skönt och befriande, vilket gjorde att jag kunde också koncentrera mig mycket på min rehab. Men det var ju sorgligt att se hur barnen nästan har, har tänkt att mamma kan ändå ingenting. Samtidigt som det gav mig en drivkraft att jag ska också visa dem att jag kan komma tillbaka och vara där mamma jag var innan.
Och det där tråkiga jobbet som man kanske kan tycka är ett vardagsjobb, var någonting som man längtar efter istället till slut?
Ja, det var det verkligen. Alltså jag minns ju fortfarande den dagen jag satt och parade ihop familjens strumpor och gjorde till såna här bollar. Och jag satt och grät av lycka för att jag klarade att para ihop strumporna.
Det är otroligt fint ändå att just att vissa, alltså såna här grejer som går förbi när man gör bara farten, ja, kan få en sån otroligt stark betydelse.
Ja, och när jag lagade den första måltiden till familjen och sådana saker också. Jag kände ju då att det var något helt, att det var som Nobelmiddagen de fick serverat. Jag tror bara det var något enkelt, typ köttbullar och makaroner eller någonting. Men jag tyckte ju verkligen att det var så stort att titta här, jag har lagat mat till er.
Men hur har barnen hanterat den här tiden? Har de kunnat prata om det, varit ledsen eller rädd? Eller har de liksom visat någonting, eller har de tagit sig igenom det?
4-åringen, han minns inte så mycket. Han minns ju inte hur jag såg ut med ben och fingrar. När jag har visat bilder och sånt så har han ju reagerat med avsky nästan. Att fy mamma, ta bort den där bilden. Du ser jätteäcklig ut när du har fötter eller när du har fingrar. Så för han har inte påverkat särskilt mycket av det. Men min dotter som var 6 år när det här hände, hon minns ju väldigt mycket. Och man märker ju att hon är ju väldigt mån om mig. Hon blir ju väldigt orolig ifall jag blir sjuk. Eller som nu när jag har varit bort över natten och åkt iväg och sådana saker. Att hon har blivit lite... Hon vet tyvärr hur livet kan vara och hur snabbt det kan vända. Och det har till en viss del påverkat henne genom att...
Men berättar hon då att hon känner sig orolig?
Nej, det gör hon inte, utan det är jag som får liksom dra det lite ur henne eller sådär, att vad är det som inte känns bra och sådär. Hon vet ju också att jag är frisk och hon vet hur mycket jag klarar av. Så att nu för tiden så tar ju barnen verkligen mig för givet. Det är ju de som kör med mig liksom, och ja, ifall jag ber dem hämta någonting eller något, det kan du göra själv.
Ja. Då har du kommit tillbaka till...
Ja, nu är allting tillbaka och nu är det inte så roligt att vika de där strumporna längre och göra de där middagarna. Men jag försöker påminna mig om att det är ändå otroligt att jag får vara en delaktig i familjen och att mitt liv fick fortsätta med dem.
Mm. Och jag tänkte också att vi ska bara ta lite snabbt om det med, för vi pratade ju om sepsis och att det var streptokocker då, grupp A som du fick och sådär. Att det var ju den bakterien du fick, men att det leder till sepsis, vilket då man förut kallade för blodförgiftning. Så att man bara förklarar skillnaden. För jag tyckte det var lite rörigt själv. Jag bara, men vad är det hon har? Vad är sepsis kontra streptokocker. Mm. Så om du bara förklarar det lite grann så man förtydligar vad det är för någonting.
Ja, men jag drabbades av en streptokockerinfektion och det kan man få både via huden och i halsen. Alltså det kan vara någonting som kallas för stjärtfluss som barn kan drabbas av. Det sitter på huden, det är streptokocker. Och sina halsfluss, det är också streptokocker, men de tar olika vägar in i halsen eller på huden. I huvudsak när man drabbas av streptokocker så får man antibiotika i rätt tid, eller så går det över av sig självt ibland. Alltså att kroppens immunförsvar kan ta hand om det. Men i mitt fall så gick det istället ut i blodet, i blodomloppet, den här infektionen. Och det är då det blir dödligt när infektionen och de här bakterierna hittar andra vägar. Och då startar kroppen ett inbördeskrig, så att istället för att bekämpa infektionen så börjar den angripa sig själv. Och det är väl själva det här angripandet av kroppen som när sepsisen startar. Så att jag blev sjuk på grund av infektionen och hamnade sedan i ett septiskt tillstånd. Att infektionen gick så pass långt att jag drabbades av sepsis, blodförgiftning.
Mm. Och det är ju då inte bara streptokocker. Det finns ju några olika bakterier man ska säga, som kan leda till sepsis.
Precis.
Men vet... För när jag läste DC boken så visste man ju inte riktigt var det kom ifrån. Men jag tittade på din blogg också, att du eventuellt tror att det var att du hade varit och ätit någonstans. Eller vad är det man... Vad, har man kunnat härleda?
Nej, man har inte kunnat härleda någonstans ifrån egentligen. Och jag förstår ju att... Jag har ju nästan fått skäll ifrån människor som sagt, men du måste berätta vad du fått ifrån så att vi kan skydda oss. Men precis som alla olika sjukdomar som vi har, så det går inte att skydda sig 100% mot en förkylning eller en magsjuka eller sådär. Och det är samma sak med det som hände mig, att det handlar bara om otur många gånger. Och ja, men andra gånger så kan man ju härleda till att man fick en infektion på grund av att man var på sjukhus och opererade sig, eller att man hade halsfluss, eller att man hade urinvägsinfektion, eller vad det nu kan vara. Men just de här så kallade mördarbakterierna, det räcker med något bara litet nålstick eller någonting för att de ska hitta in. Jag kan tänka mig att det kanske är när jag har rakat mig under armarna, så kanske de har tagit sig in genom armhålan eller ja, vad det nu än kan vara. Och det är ingenting som jag går och tänker. Liksom. Jag funderar inte på vad jag fick dem ifrån. Jag kan ju inte skydda mig på något sätt heller. Det finns inget vaccin mot detta. Så att jag hade inte kunnat förebygga det på något sätt heller. Men när man drabbas av just sepsis, då är ju det som räddar den är ju att söka vård i rätt tid och att personalen har koll på de olika symptomen.
När jag tänker på biverkningar efter, har du fortfarande biverkningar? För du har ju också gjort hudtransplantationer, så du har gjort fler operationer än det vi pratat om nu med amputationen. Men har du fortfarande biverkningar idag?
Men idag betraktas jag ju som fullt frisk och jag känner mig ju lika frisk som jag har varit tidigare. Och jag har ju blivit sjuk flera gånger efter, både i covid och vanlig säsongsinfluensalet, och de gångerna har ju mitt immunförsvar kickat in precis som det ska, så att jag löper ju ingen större risk att bli drabbad igen, utan jag betraktar som fullt frisk. Men de komplikationer som jag har fått av den här sjukdomen, förutom att jag har fått amputera benen och fingrarna, är ju då att jag har fått transplantera ett stort område med hud på höften där de hittade den här bakterieansamlingen. Och så förlorade jag hörseln på mitt högra öra också. Och det beror troligtvis på den stora mängden antibiotika som de var tvungna att sätta in för att rädda mitt liv. Men förutom de delarna så fungerar både hjärta och lungor och njurar och allt klanderfritt.
Så du har ingen smärta eller någonting sånt?
Nej, jag lever inte med kroniska smärtor. Utan de smärtorna jag får, det är ju för att jag har gått för mycket eller varit igång för mycket och ja, överansträngt mig. Det är ju sånt man får ta ändå.
Men hur långt det tog det innan efter det att du hade amputerat som du började träna med proteser?
Men jag fick mina proteser, vad kan det vara, 6 veckor ungefär efter amputationen så fick jag dem. Men jag var ju absolut inte i det skicket att jag kunde ställa mig upp och gå på dem just då. Utan min rehabilitering, den började ju med att jag skulle lära mig att andas själv och lyfta huvudet ifrån kudden i sängen. Jag kunde inte ens lyfta armarna ifrån madrassen. Så att jag har haft en väldigt lång rehabilitering. Men när jag sedan var så pass stark så att jag kunde sätta mig upp själv i sängen och faktiskt ställa mig upp på proteserna, så gick allt väldigt snabbt däremot. För jag fick tillbaka så mycket av mitt liv när jag kunde börja gå. Det var ju något helt annat än att behöva sitta i rullstol.
Du har ju haft en, när man läser den här boken så är det ju slås mig av din enorma drivkraft. Och bland annat då när du då i januari 2020, då har det inte gått ett år, bestämmer för att du ska börja plugga och ringer till Försäkringskassan och säger att jag vill inte vara sjukskriven längre.
Ja, det, 3 månader efter att jag blev utskriven på sjukhuset så bestämde jag mig för att nu måste jag ta tag i mitt liv, ta ansvar för mig själv och se till att jag har någonting att fylla dagarna med. För att det där med att vara sjukskriven kände jag att det kommer bara göra mig skada och nytta. Det var ingenting för mig. Så att jag ringde och sa upp min sjukskrivning hos Försäkringskassan och hon stammade nästan i telefonen och sa att jag aldrig varit med om det här tidigare. Men det kändes rätt sak att göra och det var det också.
Mm. Men det som också hände då var ju att du började studera trähusprojektör.
Mm.
Som då, när man gör ritningar för bygglov och konstruktion och tillverkning av småhus.
Ja.
Och då var det ju härligt att få träffa alltså andra studenter och så vidare. Men sen kom ju pandemin.
Mm.
Och den påverkade ju många på väldigt på fruktansvärt sätt. Men också det här med ensamheten. Vad hände med dig när pandemin startade? För jag vet att det kom ju liksom upp på tv.
Mm.
Människor som var sjuka. Det blev isolerat igen.
Ja, det var fruktansvärt för mig. För en stor anledning till att jag började studera var att jag kände att jag behöver komma ut bland människor och se att livet liksom fortsätter, att det inte stannar upp. Så när vi blev hemskickade därifrån skolan så blev jag ju livrädd och tänkte att är det nu som jag faller ner i den här depressionen? Och hur ska detta gå? Och sen samtidigt se det här som du säger på tv, att folk började hamna i respirator och koma. Och det här var knappt bara ett år efter jag själv hade varit där. Först så tänkte jag bara att jag tyckte så synd om alla de här människorna, att de skulle behöva uppleva liknande grejer som jag hade gjort. Alltså jag kunde ju verkligen ta på känslorna som låg i luften med vad som hände de här svårt sjuka människorna. Sen blev jag ju själv orolig också att, men jag då? Ligger jag i någon riskgrupp? Kommer jag bli jättesjuk? Jag kommer aldrig klara mig en gång till. Så det var väldigt ovisst där ett tag. Och media pratade inte om någonting annat heller. Så att det blev en liten fallgrop. Men jag samlade mig och jag tog kontakt med läkare och pratade med dem. Och de sa ju till mig att ja, men du är ju frisk, Elin. Så att det är ju de som är äldre och sjuka som ligger där på sjukhusen just nu.
Som är den största riskgruppen.
Ja.
Och med den drivkraften du har och envishet uppenbarligen så tog du examen.
Mm, ja, det gjorde jag.
Du hade högsta betyg i 80% av kurserna.
Ja.
Mm. Alltså en enorm envishet.
Ja. Ja, men jag kände, det är väl lite sorgligt på ett sätt, men jag kände med mina förutsättningar som jag hade, att jag var annorlunda mot mina klasskompisar på flera sätt. Kände jag att jag behöver kanske också visa lite mer att jag klarar av saker och ting.
Var det viktigast att visa dig själv eller andra?
Både och skulle jag säga. Och det var ju en stor anledning till att jag var väldigt öppen med det som hade hänt mig från början. Det var ju för att jag kunde acceptera vad som hade hänt mig. Och jag kände att jag behöver ju få med fler i detta. Jag behöver ju få med samhället så att de också kan acceptera det som hänt mig och förstå att jag inte är värdelös. För när man bara hör om en 31-årig kvinna som har förlorat benen och fingrarna, då tänker man ju att hennes liv är över nu. Och det var ju inte alls så som jag kände. Jag kände att jag hade ju fått tillbaka mitt liv. Jag hade fått ett nytt liv. Och det blev så centralt att liksom få bevisa att jag duger. Jag kan det här. Jag är driven och jag vill. Så att det var, ja, nej, men det kändes jättekul när jag tog det examen. Det var verkligen att jag fick visa att
både för dig själv och
både för mig själv och för andra att det här. Ja, jag visste ju hela tiden att jag skulle fixa det.
Ja. Men det blev också svårt att få jobb sen. För det både med tanke på att det var många som gick ut över pandemi fortfarande. Och då hamnar du igen i en situation att, vad gör jag med det här nu?
Ja.
För du ville väl ändå börja jobba ju?
Ja, jag ville börja jobba och det var ju, ytterligare en gång så blev jag ju skrämd och tänkte att ska jag stå här utan jobb nu, utan examen? Eller ska jag stå här utan jobb efter examen? Nu är det jag kommer falla ner i det där mörka hålet, tänkte jag. Jag var ju på lite arbetsintervjuer och sånt. Kände ändå när vi satt och pratade att men jag vill nog inte egentligen sitta på ett kontor måndag till fredag, de här tiderna. Jag tyckte att det var sånt slöseri med min tid, för jag uppskattar ju min tid här på jorden väldigt mycket och vill göra något bra utav den. Men det ena ledde till det andra och allting löste ju sig, för sen började jag jobba med sociala medier.
Som jag... Ja, och Femina hörde ju av sig, så du började blogga också.
Ja.
Vad betyder det för dig att du fick liksom... Fick den här friheten och också berätta och göra det som du själv vill?
Ja, men det betyder jättemycket. För jag vet när jag var på de här intervjuerna för de olika husföretagen också. Så sa jag ju att jag vill inte jobba heltid. Jag vill jobba deltid. Och det är tydligen något som är nästan tabu. Eller väldigt ovanligt att folk nu för tiden inte vill jobba heltid, att de blev ju nästan lite förvånade och sa att men deras organisation är uppbyggda på att man jobbar heltid, att det funkar inte schemamässigt och sådär. Anledningen till att jag ville jobba deltid, det var ju att jag ville kombinera mitt liv med att jobba med något annat också, alltså att driva eget vid sidan av. Just för att det här med att styra min egen tid betyder väldigt mycket för mig, och framförallt att få jobba kreativt och utvecklas, och jag gillar liksom att jobba hårt. Så att jag ville jobba deltid, det handlar inte om att jag var lat, utan det handlar om att jag ville hinna jobba med flera grejer. Jag ville hinna med mer saker.
Ni åkte ju också tillbaka till Kanarierna.
Ja, det gjorde vi.
Vad var det som gjorde att ni tog det beslutet att åka tillbaka?
Jag och min man kände nog båda två att vi behöver slutföra den här semesterresan som vi hade påbörjat 2019. Och som slutade i katastrof. Att vi var tvungna att komma tillbaka dit och knyta ihop säcken. Liksom. Och mycket för att visa barnen att vi kan göra det här. För Stella och Cornelis tyckte ju att det var fruktansvärt att vi skulle åka tillbaka. För när man åker utomlands så blir man sjuk och man kan dö. Så att man märkte ju på dem att de mådde ju jättedåligt av att vi hade bokat den här resan. Och jag mådde jättedåligt av att vi hade bokat den här resan. Men innerst inne så förstod jag också att det är det här vi behöver för att kunna verkligen släppa det som har hänt och gå vidare. Och det var en fruktansvärd resa på vägen dit för min del. Jag hade sån panikångest på flygplanet, så jag tänkte att jag kommer dö av panikångesten. Men sen så fort vi landade med planet på Las Palmas flygplats och vi liksom var på marken, då var det som att allt som jag hade känt bara släppte ur kroppen. Att jag aldrig känt mig så lugn och så tillfreds i hela mitt liv. Och vi fick 10 jättefina dagar där på ön, och på nyårsafton så satt vi, hela familjen samlade på planet tillsammans på väg hem till Sverige, och vi hade visat både för oss och för barnen att man kan åka på semester utan att något hemskt händer.
Vilken fantastiskt fin, alltså just den här känslan av att det är så himla jobbigt och man går emot både barnen och sig själv, men att också förstå att det är viktigt. Nu är inte barnen rädda att åka utomlands längre.
Nej, det är de inte. Nej. Nu ska vi iväg på måndag och nu ser vi ju fram emot det. Nu tänker vi inte att resor är någonting dåligt längre, utan att det är något positivt. Mm. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi tvingade iväg barnen på detta fast de inte ville. Alltså man kände sig väldigt elak för att de bär ju på sitt trauma. Men det var en otroligt läkande resa. Det är väl som att säga att man måste upp på hästen igen när man har ramlat. Eller sätter sig och köra bil efter en trafikolycka. Jag tror verkligen att det är så. Och därefter har ju Spanien i helhet för mig, det har ju blivit så här min trygga punkt. Spanien är ett land som jag har åkt tillbaka till flera gånger. För att där känner jag mig trygg. Det var inte där jag blev sjuk, utan det var där jag överlevde. Att jag ser hela det landet som något väldigt positivt istället.
Men det är också väldigt fint tycker jag när man läser just det, i boken och om dig, att du har en förmåga att också uppskatta livet, och att du har den här, var du liksom den starka drivkraften du har, var du även så som barn, eller är det någonting som har kommit i och med sjukdomen?
Nej, men jag har alltid varit väldigt drivkraftig och sådär. Jag har faktiskt fått den här frågan många gånger, och till slut var jag tvungen att fråga min mamma att hur var jag som barn? Sådär. Hon bara, nej men du började ju med jultidningsförsäljningen, och då bestämde du ju att du skulle komma upp och få den här premien, och då skulle det bli så att jag har alltid, alltså omedvetet så har jag alltid jobbat mycket kring egna mål. Jag har aldrig varit den som har jämfört mig med andra, men jag har haft väldigt höga krav på mig själv. Ja, men då den våren innan jag blev sjuk så gick det program på TV4 som hette Vinnarskallar, där det var olika typer av deltagare som hade varit med i Paralympics, allt möjligt, som hade olika typer av funktionsnedsättningar. Några var amputerade och några satt i rullstol och sådär. Och jag följde det här programmet under den tidiga våren. Sen så vet jag att jag sa till min man att herregud, de här människorna klarar jag av mer än vad jag gör. Och jag har alla mina kroppsdelar i behåll. Att jag får dåligt samvete av att se detta. Och jag blev så inspirerad av de här människorna. Och jag bara kände att gud, de har verkligen någonting att så här kämpa för. Alltså just då så var mitt liv väldigt enkelt. Det bara, allt bara flöt på innan jag var sjuk. Ja, men jobb och barn och allting bara var lugnt och stilla. Och då när jag fick ta emot de här beskeden om vad som hade hänt med att jag skulle amputera, så tänkte jag så mycket tillbaka på de här vinnarskallarna. Och jag kunde nästan känna en, det låter så konstigt, men jag kunde nästan känna en glädje att nu får jag chansen att bli som dem.
Mm.
Så det är ett program som, det sändes precis i rätt tid, och det är nästan lite otäckt.
Ja, att det var precis innan.
Ja, att det var precis innan och att de var på Gran Canaria. Men det är ett program som verkligen har, som jag haft med mig från starten. För jag visste ju, jag hade ju sett vad de klarade av. Så att därför så fanns det inga tvivel när jag skulle bli amputerad. Och att inte jag skulle kunna göra samma saker som de gör.
Finns det så här större tacksamhet för saker? Har det blivit starkare? Eller om man jämför med Elin innan?
Ja, nej, men jag har absolut blivit mer mentalt starkare. Ifall jag ska gå tillbaka till ytterligare ett program från TV4 så är det ju, vad heter det nu då? Det här när de, elitstyrkans hemligheter, ja. Det har jag också kollat på och tycker det är väldigt inspirerande. Och jag känner liksom att den här mentala styrkan som deltagarna har, där känner jag mig jämlik, om man nu kan säga så. Men jag känner verkligen att min mentala styrka har utvecklats och att jag har blivit mer street smart på att tänka. Jag tänker lite smartare än innan och har stor användning av det när jag utsätts för utmaningar. Jag har blivit bättre på att vända jobbiga situationer, och det i sin tur har gjort att jag känner att jag får ut mer av livet. Att mitt val av tankar, de har ju bara gjort livet lättare för mig, hur jag väljer att tänka.
Ofta är det ju så, men vi har inte utsatts för det på det sättet så att vi tränar på att välja tankarna.
Precis, och ifall man ska gå tillbaka till den biologin så är ju människan egentligen, på ett naturligt sätt så är ju vi, det är ju därför människan har överlevt som ras, för att vi har kunnat ta sig igenom jobbiga perioder som har uppstått i livet. Så att någonstans finns ju allt det här i oss när vi behöver det. Det är ju biologiskt liksom.
Mm. Jag tänker att det känns också så här att jag fick ju tillbaka livet. Att det finns en, känns som att det finns en stor tacksamhet i, tacksamheten är större än det som begränsar dig.
Mm. Ja, men det är det. Sen är jag väldigt noga med att inte låta den här tacksamheten gå överstyr. att jag känner att jag måste också tillåta mig själv att ha de här basala problemen. Att jag måste tillåta mig själv att tycka att jag har en dålig hårdag eller att jag inte har någonting att ta på mig i garderoben. Att jag kan inte bara gå omkring och trippa runt och tänka att allt är underbart. För det är också en sån grej som många tror att man går omkring och är tacksam hela tiden. Men nu 4,5 och senare är jag ju tillbaka i ett vanligt liv och kan också ha en dålig dag utan att vara tacksam för att jag lever liksom. Ja. Så att jag försöker hålla en bra balans däremellan.
Men det känns ändå som att du, och den tycker jag är ganska, och den tycker jag är skön. Alltså att det finns. För att då blir det ju också en vardag i ett normalt, väldigt vanligare liv. Samtidigt som jag ibland kan känna att vi som inte har haft de utmaningarna kanske tar vissa saker för givet.
Mm.
Vi har inte varit på gränsen till att faktiskt inte klara oss.
Precis.
Och då det gör att vi kanske inte kämpar lika mycket för att fan, vi har ju livet här.
Mm.
Och jag vet att du sa i Nyhetsmorgon så sa du att på frågan om du var lycklig.
Mm.
Så är du lycklig, men och det var så fint det du sa. Kommer du ihåg vad du sa där?
Jag minns inte exakt vad jag sa. Jag var med i Nyhetsmorgon samma år som jag hade blivit sjuk.
Vad är att vara lycklig för dig? Och då sa du ett klipp, du skriver i boken att det är individuellt och kan väljas.
Ja.
Lycka är individuellt och kan väljas. Och det tyckte jag, det gav också mig en tanke.
Mm.
Och hur tänker du kring lycka?
Ja, men lycka för mig är ju det här både stora och små saker i livet. Men för mig är lycka att fylla det med det jag vill. Och en dag så kanske jag vill vara lycklig genom att bara fylla den dagen med att ligga hemma i soffan och kolla på serier. Det kan vara en lycklig dag för mig. Eller så kan det vara att få spendera den med familjen och åka iväg eller få vara med vänner. Alltså lycka är hela tiden pågående. Det är inte någonting som jag kan säga att just det här blir jag lycklig av. För det är olika saker varje dag. Stort som smått. Men vad jag fyller livet med och att jag har möjligheten att själv kunna välja vilken lycka jag bedömer att jag är värdig för dagen. Det är lycka för mig.
Det där är lite grann som Christer Olsson som har varit här tidigare i podden. Vi pratade om mening med livet. Och han hade då bara några månader innan förlorat sin fru. Och han har svårt att se att saker så här att det finns en mening med allt. Och han bara, nej, jag har svårt att se det så. Men däremot så kan du fylla och ge en mening till livet.
Mm.
Att det finns ingen mening med att min fru dog.
Nej.
Men jag kan fylla livet nu med mening.
Precis.
Och det är ungefär som att jag vill se lyckan.
Mm.
Jag kan inte bara vänta på att den ska komma.
Nej, alltså lyckan är ju någonting man måste ta personligt ansvar för. Det är bara man själv som kan uppnå sin egen lycka. För att den är just individuell.
Och att också kanske som du säger att lyckan behöver inte alltid vara de stora sakerna. Utan det kan faktiskt vara att ligga i soffan och mysa och titta på en film en dag.
Ja.
Med barnen i soffan.
Precis, det behöver inte vara mer än så.
Du har en fantastiskt fin bok som du har skrivit som är bitvis, tar den ganska hårt.
Mm.
Det finns lite bilder i den som det är fint att du varnar för vad man ser. Men det är också starkt av dig att dela med dig av din resa. Och den boken heter Livet utan ben, infektionen tog delar av mig men inte mitt liv. Man kan också följa dig på Instagram. Elin_Rantatalo och på bloggen på Femina.
Ja, precis.
Och sen så tänker jag också att de som undrar mer om sepsis så finns ju sepsisfonden.se där man kan gå in och läsa. Och din podd, eller er podd kommer då nästa år.
Mm.
Då undrar jag innan vi slutar, vad är du nyfiken på?
Ja, jag är nyfiken på att bli gammal. Äldre människor är, jag vet inte, jag ser mig själv, jag är så här. Jag är någon slags tantmagnet.
Va?
Tantmagnet.
Det är så här, härligt det lät.
Ja, men tanter har alltid dragit sig till mig. Och pratat väldigt mycket. Och jag älskar äldre människor. Jag har turen att ta kvar både min mormor och morfar och farmor och farfar vid liv. Så att jag är liksom har äldre människor väldigt nära och de är upp mot 90 år nu. Och när jag ser som min farmor och farfar som jag var hos nu i helgen, när jag ser de två så blir jag så lycklig. För att det ger så mycket hopp att få träffa äldre människor, ger så mycket hopp för att man vet att de har tagit sig igenom livet. Att de har kommit ända dit. För man hör ju så mycket om hemska sjukdomar, folk som dör i förtid, skjutningar och ja, men allt som händer i världen. Och sen får man se de här äldre människorna i 90-årsåldern och det känns så tryggt. Att när jag kom hem till min farmor och farfar, då är allt precis som det alltid har varit sedan jag var liten. Och jag kan längta efter att själv sitta där i någon fåtölj eller någon soffa och vara 90 år och... Jag har ju bestämt mig att allt jag tar mig för gör jag 110% och att det ska inte finnas något tvivel om att jag ska sitta där och ångra någonting som jag inte gjorde. Så att jag är så nyfiken på hur mycket jag har hunnit med. Hur mycket jag har fått uppleva när jag väl får sitta där. För det är min högsta önskan att bli gammal. Farfar har sagt att han sa i lördags att han ska bli 105 år. Så att 106 satsar jag på nu. Ja,
och jag tycker det är så fint med just de äldre. Man tänker på alltså, bara en av dina mor- och farföräldrar. Alltså all historia som de bär på. All erfarenhet. Alla berättelser som de har med sig. Och upplevelser genom livet. Det är sån erfarenhetsbank.
Ja, alltså det är ju så ovärderliga. Alla tankar som människor har och upplevelser är ju så ovärderliga så man kan lära sig så mycket. Och i det samhället vi har nu som är ganska kyligt och kallt så känns det som att vi... Jag tror att det är jättebra ifall vi börjar umgås med de som är äldre.
Mm, verkligen. Och sen också att inte vara rädd för att bli äldre. För att är det någonting vi blir så är det ju det varje dag. Alltså vi blir ju äldre varje dag.
Ja.
Och möta det.
Mm.
Att hellre se att varje gång man fyller år så är man ju så här, jag fick ett år till och undrar, fira det året och se fram emot nästa år. Vad ska jag göra med det här året? Mm. Och fylla det med liv istället för att känna en oro över att bli äldre.
Mm.
Motsatsen är ju inte det man vill.
Nej, men det är ju inte det. Så att det är konstigt att vi är så rädda för att bli just äldre. För att bli gammal är ju bara ett bevis på att man har fått leva.
Ja, verkligen. Mm. Åh, vad härligt. Tack snälla. Och tack snälla Elin för att du kom. Och jag tycker verkligen att alla ska läsa den här boken. Den ger mycket till alla skulle jag säga. Oavsett vilken situation man är i livet. Så är den en... och jag älskar ditt sätt att berätta om din vardag. För den är så... det sa det bara till dig när du kom. Att det är så härligt för du pratar med händerna precis som att du har fingrar. Det är alltså du döljer inte någonting. Vilket gör att jag tänker inte ens på det.
Nej. Mm.
Att du har den förmågan att göra ditt liv till någonting så fint och så kraftfullt som du gör.
Tack snälla. Och så roligt att få vara med här.
Ja, du är verkligen en stor inspirationskälla. Och tack för alla blogg och Instagram. Det inspirerar. Du ska få avsluta med en låt. Vilken vill du ha?
Ja, men jag vill höra Leopard med Lale.
Vad betyder den för dig?
Ja, men det handlar ju mycket om att stå upp för sig själv. Och se sig själv som för den man är. Det är en väldigt stark låt. Jag tycker den är fin. Jag och mina barn sjunger den i bilen varje morgon när vi åker till skolan. Det tycker jag är en väldigt bra start för dagen. Så att de får gå in på skolgården och känna sig starka.
Åh, vad härligt.
Ja.
Då tar vi och lyssnar på den. Tack snälla Elin.
Tack så mycket. Solen den har fläckat som en leopard. Solen den har fläckat som en leopard.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.